Hej på er och välkomna till Motorpodden som är tillbaka här på v.se efter massa ljudstrul får vi säga. Mm. Vi stod här för 2 veckor sedan och spelade in ett långt avsnitt och då...
Ett bra, det bästa avsnittet det vi har gjort.
Bästa någonsin.
Ja, det var det.
Så kommer du ihåg den här sången som, vad heter de?
Vikingarna.
Nej, men den här Tribute, the greatest song in the world, kommer du ihåg den?
Ja.
Han, komikern. Jack Black.
Ja.
Ja, den sången där, this is a tribute, this is not the greatest song in the world, this is a tribute, eller vad han heter, den där. Så vi får säga att det här poddavsnittet blir en tribute till det bästa poddavsnittet någonsin.
Ja, för det var riktigt bra.
Ja, det var jag som sjabblade bort. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde, men jag drog jag raderade innan det var sparat helt enkelt, tror jag. Ja. Det fanns ingenstans att se.
Nej.
Och nu har vi stått här och pillat med mixerbordet och det vill inte leka med mig heller.
Nej.
Jag har sett Smala Sussi för första gången. Mm. Efter 40 år efter alla andra.
Mm.
Så jag kör den här. Fan, jävla oflyt hela tiden.
Oflyt hela tiden. Ja. Fantastiskt bra film. Ja. För de som inte har sett den, se Smala Sussi.
Jag var överraskad faktiskt. Jag trodde att den var att så det bra. Skulle vara, det var inte världens bästa film. Men jag var ändå sjukt förvånad. För jag trodde den skulle vara katastrofdålig. Och att det liksom var att folk hyllade den för att... Den var töntrolig och den är ju töntrolig på ett sätt.
Men...
Nej, den var klart över förväntan.
Ja, den är en väldigt bra film.
Mm, så är det. Hur är läget med Jan Nilsson?
Läget med Jan Nilsson är väl bra. Jag kom hem från en semester, vart och skidor i en vecka.
Mm.
Och då är kroppen mörbultad och uttröttad och sådär. Så att men hjärnan är full av energi.
Mm.
Så det har varit bra. Soligt hade vi också.
Ja, trevligt.
Ja, man har inte så mycket av i Sweden med den.
Nej, det är ju tyvärr så. Men snö kanske vi kommer få nu här, denna tisdag som vi spelar in.
Ja.
Börjar singla ner några utanför VF-huset här.
Mm.
Får vi se, som sagt, det har ju varit ett litet avbrott i poddandet. Ni som följer med vet väl kanske att det har hänt lite saker här. Vi får se vad som händer helt enkelt med motorpodden. Vi kör väl på idag så får vi ta oss ett snack.
Ja.
Helt enkelt. Jag tycker det är fruktansvärt kul i alla fall och, så vi får se.
Just nu är det lite stilt, men det har ju dragit igång nu med tester i både MotoGP och Formel 1 har börjat testa. Och så ska väl rallycrossen ska väl väga och testa nu snart
då. Ja, de har ju kört lite smått och rallyt, de är ju i Mexiko nu och ska tävla där till helgen. Så att det händer ju en hel del saker, men vi ska lämna allt det där därhän. Och så ska vi prata om precis samma sak som du och jag gjorde för 2 veckor sedan. Så det blir lite repeat, men vi får väl hitta på något nytt kanske. Men vi ska prata om Jan Flash Nilsson.
Ja, det var därför du har strulat så mycket. Ja,
precis.
All utrustning.
Det är liksom, du har jinxat det här.
Ja.
Ja, du, det här avslutade med nästan förra gången, men nu ska jag börja med det. Du ska få berätta om smeknamnet Flash. Hur det kom.
Det kom till väldigt enkelt. Jag sysslade väldigt mycket med det. Jag kanske lite nu fortfarande, men jag sysslar väldigt mycket med practical jokes. Och då försöker de ge tillbaks folk. Och så jag körde en Formel Ford-tävling. Och då hade jag i Jan var det en kille som skrev Blixt, en mekaniker. Peter Dahl heter han, från Örebro. Jobbade innan han kom till Sverige som mekaniker åt Arton Senna faktiskt, när Senna körde Formel Ford 2000. Han skrev Blixt i git precis när jag satt i bilen, vi skulle precis starta. Och då var en engelsman där och så sa han, vad skrev du? Och då sa han, jag skrev Flash, Jan Flash Nilsson. Mm. Så började. Och då var det så att på den tiden hade precis en film kommit ut som hette Blixt Gordon, Flash Gordon, som var en 80-tals riktigt nördig film som var dålig, men som nu har blivit en kultfilm faktiskt och bra, med musik gjord av Queen bland annat. Och den var riktigt nördig. Så när man blev kallad för Flash, Janne Flash där, så kände jag, då gjorde jag väl misstaget att visa en svaghet där, att jag inte gillar det. Och det högg alla på. Och någon sprang upp i tornet och sa, kalla han för Janne Flash Nilsson. Och sen fick de in det i programbladet i tävlingen efter. Det stod Jan Flash Nilsson och sådär. Och sen så försvann väl det där en stund i några år. Och så började jag tävla för Renault i Sverige. Och jag och Kenny. Och då sa Sören Johansson, som han hette, som var PR-ansvarig på Renault på den tiden, så Kenny Bräck är ju lätt att marknadsföra. Det är inte så många som heter. Men Jan Nilsson, har du ingen smeknamn? Nej, det var inte så. Och då sa Kenny, oh, han kallas för Janne Flash. Nej, det gör jag inte. Så. Och då sa Sören Johansson, fantastiskt bra, det kör vi på.
Mm.
Och sen började då Volvos PR-apparat att mata ut Janne Flash.
Mm.
Och sen fick jag väl på något sätt ge upp i slutet av 90-talet.
Mm. Ja, men om man säger idag, eller om du, eller oavsett om du säger att du ringer någon då, till exempel.
Mm.
Om du säger Jan Nilsson.
Ja, då ringer någon och säger, hej, det är Jan, det är Janne eller Jan Nilsson. Och jag, och så pratar jag en stund och sen så brukar alltid någon säga, är det Flash? Ja, säger jag. Ja, men säg det då.
Mm.
Så jag har fortfarande kanske en liten delad åsikt om Janne. Det är fortfarande ett practical joke som fungerar mot mig.
Mm.
Samtidigt som jag förstår att Janne Flash är ett rätt så starkt varumärke. Mm. Det har jag förstått.
Har du registrerat det eller?
Ja, jag har ju det som ett aktiebolag och sen så har jag väl registrerat själva varumärket Flash Engineering och sådär. Ja, men just Janne Flash har jag väl inte registrerat.
Nej, precis. Nej. Och så har du Flash Out och...
Flash Out, då är ju registrerat.
Mm.
Och så så att det är väl en del grejer som är...
Men det var givet att spinna vidare på det ändå när du tog över?
Nej, det filmen. Var det väl inte. Men det var ju när jag skulle sköta Volvos motorsport där och så... Så var det ju lite svårt att veta vad man skulle kalla teamet. Och jag kommer faktiskt inte ihåg vem som kom på att det skulle hitta Flash Engineering.
Nej.
Det gör jag inte, men det var väl någon smartass som det heter på amerikanska.
Ja, så är det. Men du, om vi backar bandet då.
Mm.
Du född alltså 1960 i Karlstad.
Mm.
Växte upp?
Ja, växte upp först i Munkfors och sen så... Flyttade jag väl till Karlstad, men så hade jag mina rötter i Älvsbacka också, ovanför Molkom. Min mamma och pappa var väldigt unga när de fick mig, så att jag bodde mycket hos min farmor. Och så var jag mycket hos min mormor och morfar i Munkfors. Mm. Tävla också för Munkfors, plus passet är väl utställt i Ransäter om inte jag minns fel.
Står det fortfarande? Eller?
Ja. Ja. Så att jag har väl tre ställen som jag har, som jag tycker är mina ställen då, där jag kommer ifrån, och det är Munkfors, Älvsbacka och Karlstad.
Mm.
Och alla ställena har jag glada, varma minnen ifrån. Jag har farmor och farfar i Älvsbacka och så har jag mormor och morfar i Munkfors, och så tävlar jag för Munkfors och så gick jag i skola i Karlstad.
Du är kvar i Munkfors motorklubb nu också, eller?
Ja, det är väl de sista åren här så blev jag väl övertalad att tävla för KAK då. Munkfors har inte haft sig jättemycket, och KAK gjorde en satsning på ungdomar och sådär, men jag är fortfarande registrerad i Munkfors. Men Munkfors racing verksamhet och go-kart verksamhet finns inte längre.
Nej, så att det är lite svårt. Nej, det är väl rally där nu som de har. Men du, jag vet i alla fall att du började som så många andra med att köra go-kart.
Mm.
Men det var inte så att du åkte med din pappa till en bana och började direkt?
Nej, alltså från början började jag med att jag körde på is. Vi köpte någon gammal skrot go-kart och sen så körde vi på isarna med den. Och sen så man fick ju inte börja tävla förrän man var 12 på den tiden. Så då åkte jag med Urban Hellberg, som till slut blev, undrar om han var, han är nog pensionerad nu, men han var nog försäljningschef eller något sånt där. Och så för Löbers Lila.
Mm.
Men då när jag träffade honom så var han ungdomsledare för Norrstrands ungdomsgård. Och han lastade i en massa barn i en folkvagnsbuss och åkte till Hellefors.
Okej.
Okay. Och så körde vi go-kart där. Och efter det fyllde jag ju 12 då, så att då började jag tävla.
Mm.
Men mina två första möten med motorsport, det var väl i min pappas bilar givetvis, som åkte omkring och sladdade överallt. Och sen så var det go-kart på is och sen Sundsta ungdomsgård, Urban Hellberg.
Mm. Och sen lite senare så var du ute och körde på Örsholmens industriområde. Ja. Hur var det?
Ja, alltså, idag är det ju, det ska ju vara så säkert allting så att man kan nästan inte utöva sporten. Men när jag var ung så körde vi ju på is på vintern och sen körde vi ju faktiskt på industriområden på somrarna. Mm. Istället för att, då fanns det inte Munkfors motorklubb utan man fick åka till Storfors och Örebro och lite såna saker. Så vad vi gjorde då var att pappa släppte av mig på bilspedition. Och så byggde jag banor av träpinnar och lastbilsläp och husknutar.
Mm.
Och så körde man det.
Mm.
En söndag.
Mm.
Och när man hade tröttnat på banan man gjorde så flyttade man träpinnarna. Det gjorde en ny bana.
Klockren.
Nästa helg så kom man dit så var det lastbilar som stod på andra ställen. Så.
Uh-huh. Fick du liksom köra nytt där då?
Fick det bli nya banor, ja. Mm.
När började du tävla då?
Ja, började tävla när jag var 12-13 där någonstans. Jag är ju född sent då, så att jag är född i december. Mm. Så att jag fick väl vänta till jag blev 13 där. Och så körde jag väl, jag körde nog för, undrar om jag inte körde för Storfors motorklubb kanske i början. Jag började med gokart och så körde jag i gokart till jag gjorde lumpen klart.
Mm. Och då var du alltså 19 någonstans där då, eller?
Ja, var väl 19 så kom man ut.
Men tävlade du även under lumpentiden och sånt?
Ja, det gjorde jag. Ja. Ja, det gjorde jag.
Var du framgångsrik eller?
Ja, jag var, ja. Det är ju, alltså, det är skillnaden på den tiden mot nu var ju att idag så är de ju kanske 50 stycken som kör gokart.
Mm.
Som är jätteduktiga allihop. På den tiden så var det kanske 500 som körde sig gokart.
Mm.
Och ja, de var väl inte elitproffs allihop, men det var liksom gokarttävlingar överallt och stora startfält och sådär. Så att säga att jag var kanske bland de mellan 10 och 20 i Sverige.
Mm.
Och sen när jag körde distrikt här då, alltså, och det var ju stort det också, Örebro, Västerås, ner mot Göteborg och sådär, då var jag väl snabbast. Men jag var nog några centimeter för lång. Inte för tung. Ja, okay. Jag vägde 63 kilo och 1,85 lång.
Ja. Ja, men det är klart. I go-kart gör väl det jätteskillnad.
Ja, det gör det. Det är som hockey fast tvärtom.
Mm.
I go-kart ska det vara liten, kort och lätt.
Mm.
I hockey ska det vara lång och tung.
Mm.
Och jag var inte tung, men jag var lång. Mm. Och då blir det lite sån hävstångsprincipen då. Och då kan jag säga, var det ett stort problem? Nej, det var det väl inte. Jag var väl kanske 0,2 sekunder för långsamt då. Men om det är 15 stycken inom de 0,2 sekunderna så blir det ju...
Mm.
Det blir svårt.
Ja. Och sen tog du kliv upp till Formel Ford?
Ja, då tog jag kliv upp till Formel Ford 83.
Hur gick det till? Var det bara började du i privat regi då också eller?
Ja, det fanns bara privat regi på den tiden liksom. Det var inget etablerat med team och så där, utan man drev sina egna grejer. Men jag köpte en 5-6 år gammal bil som ansågs vara omöjlig att vinna med. Köpte den av en kille som sålde den för att den inte var bra nog. Men den var ju billig så jag köpte den och satte igång och vinna med den direkt. Och så körde jag Formel Ford i några år. Försökte mig på F3 där, men jag kom inte riktigt till start. Det var för dyrt och komplicerat.
Mm.
Så jag gick tillbaka till Formel Ford. Och så körde jag det faktiskt för team. Och fick inte betalt, men jag fick köra gratis i två år. Mm. Bland annat i England 1988. Och sen gick jag över till F3 89.
Mm.
Och då körde jag för ett team så att jag fick betalt.
Just det, och det är Gesson Racing.
Gesson Racing, ja, Bengt Gustafsson.
Och han, om jag förstår det, har väl var en väldigt viktig person för din karriär.
Ja, det var han. Och faktiskt var det så här att den, och det hade ingenting med mig att göra, så jag varit inte vald för det, men huvudsponsorn var Löfbergs Lila, och det var den som var ansvarig för den satsningen på Gesson Racing som ägde hotell. Som bland annat Urban Hellberg var ansvarig för. Som den samma Urban som hade kört upp bussen från Sundsta ungdomsgården. Mm, mm. Han var också sponsor till Gesson Racing.
Ah, okay.
Men det var inte därför jag fick köra där, utan det var, han gjorde några shootouts så jag var snabbast på alla. Så att det slutade med att han ville ha pengar utav mig, men att han Att han inte fick några pengar.
Kan du inte berätta om den förhandlingen om vi ska nu säga. Det låter ju som en klockren förhandling.
Ja, det var så att han gjorde väl någon shootout där. Jag hade ju kört jättebra i form med Ford året innan. Och sen så gjorde han en shootout som jag var snabbast i. Och sen så sa han att du får köra för mig. Det är jätteviktigt att jag vinner SM och jag tror att du vinner. Och då, nu kommer jag inte ihåg summan då. Vi säger att han sa att han vill ha 200 000.
Mm.
För det är så det går till i racing.
Mm.
Och jag hade inga pengar. Så att jag sa att jag kan inte. Och då gjorde han en shootout till. Och var snabbast i den också. Och då sänkte han till 100 000. Och jag hade ju inga, alltså jag hade ju inte 10 000. Så det spelade ingen roll hur mycket han hade sänkt. Så att det var, han sa att fixar du 100 000 för att köra för mig. Och då sa jag till honom att jag kan inte det. Och då ringde han i januari. Och så sa han att vi gör så här, du kör för mig. Och sen så får du hela året på det. Och dra ihop de här 100 000. Så får du mer tid på den till på våren.
Mm.
Och det brukar de flesta säga ja då. Att, och så blir de ovänner sen på våren när de inte har fått ihop det. Och jag tänkte länge och så ringde jag upp honom och sa att det är ett jättebra anbud. För det var det verkligen.
Mm.
Och billigt. Om man ska köpa in sig så var det billigt. Men jag kunde inte. Jag insåg liksom att jag kommer att köra för honom och så kommer vi till finalen. Och så kommer han undra vart pengarna är och så har inte jag fixat några och så blir det ett jävla tjafs. Och det har man liksom sett 30, 40, 50 redan i branschen liksom. Mm. Så att jag tackade nej. Och då sa han, du får köra ändå.
Mm.
Och så och så vann vi SM.
Ja.
Det enda SM han vann i. Han var väldigt fascinerad av Formel 3. Han var fascinerad av Formel 1 givetvis, men det hade vi ju inte i Sverige.
Nej,
men han älskar Formel 3 och en klass som heter Formel V, tror han hette. Började han nog själv i att tävla 10-20 år tidigare.
Men om man ser det så här då, och han ville vinna ett SM och du levererade.
Mm.
Men var det så att han, de där pengarna då, de fick han in det på något annat sätt? Eller var det
bara... gjorde han säkert. Jag har inte... Jag vet faktiskt inte. Men det, ingen har klarat.
Tror du att det skulle funka någon idag att göra på samma sätt?
Det funkar alltid.
Ja.
Gör det. Alltså, det är mycket snack i motorsport om att man inte fick chansen för att man inte hade pengarna.
Mm.
Och jag kan ju titta på mig själv. Jag kan titta på Kenny Bräck. Jag kan titta på Mattias Ekström. Jag kan titta på en massa människor. Så att säga att är du bara bra nog så löser det sig.
Mm.
De som inte är bra nog eller inte vill ge allt eller inte liksom, du vet, inte har det eller vad det nu kan vara, de behöver pengar.
Mm.
Och när det inte, och sen är det också så, det är ju halva sanningen i och för sig, för att du måste ju också ha tajmingen då.
Mm.
Hade Bengt Gustafsson haft en förare till sin bil så hade han inte behövt
som
mig.
Som hade varit på samma nivå ungefär och betalat för sig.
Ja. Så hade jag inte fått styrning. Men Så bara för att man är bra är det inte säkert att man får en styrning.
Nej.
Men det som är 100% säkert är att om du inte är bra, då får du ingen.
Nej så är det.
Och det glömmer folk väldigt mycket liksom.
Mm.
Och jag har stått och lyssnat på folk ibland som har talat om vilken otur de har och att de kommer inte vidare och allt handlar om pengar och alltihop. Och till slut så, jag brukar kunna hålla tand för tunga, men var tionde år så kan jag få en spel och dö sagt liksom. Men vad fan tror de att du skulle ta och vinna då? Vad tror de om det?
Mm. Ja.
Men då tycker de alltid att de inte har pengar att vinna. Men nej, då får man gå ner en bilklass till dit man har pengar liksom. Men det är ungefär som när du och tittar på bilar. Mm. Har du 100 000 och köpa bil för, så tittar du på dem för 150.
Mm.
Eller hur? Det är alltid de på 150 som är finast.
Mm.
Och när du väl har fått ihop 150 och tänker, ja, men jag kan finansiera 150 så jag kan köpa en. Då är det de för 200 som är, det är alltid liksom. Mm. Och så gör reseförare också. Har de råd att köra Formel Ford så kör de F3.
Mm.
Men det var väl kanske det som var skillnaden mellan mig och Kenny. Att vi körde där vi kunde vinna.
Mm.
Och så la vi ingen prestige i om det var, eller ingen prestige i, det är klart att det finns en prestige i när man backar tillbaks till. Spelar du i SHL så kanske du inte vill backa tillbaks till division 1.
Nej, så är det.
Men om du backar tillbaks till division 1 och så kan du ta det vidare till ryska ligan eller Schweiz.
Mm.
Då har du gjort en bra backning.
Mm.
Men du behöver ha rätt så bra självförtroende, för att det tar lite på prestigen givetvis och backa tillbaka sådär.
Mm. kan återvända till Kenny där sen, men 89 så vann du SM då.
Mm.
Och det öppnade lite dörrar, förstår jag, eller det blev liksom en, det blev startskottet på en mer internationell karriär ändå det, va?
Ja, gjorde det.
Vad hände sen?
Ja, men då var jag fortfarande i en ålder på den tiden som gjorde att jag trodde vilket jävla snack. Jag hoppades på, eller ville jobba mot att ta mig till Formel 1. Och då åkte jag till Macau. Svenska mästerskapet var ju ihop med tyska, engelska, franska och italienska. De stora mästerskaperna i världen. Vi var över 30 bilar och väldigt bra chaufförer som körde, och ansedda chaufförer. Så att jag fick åka till Macau. Betalt och tävla där. Kom dit med den bilen vi hade kört med i SM, och det gick inte alls, kan jag säga. Att kvala, inte att kvala jag 13 och Micke Häckinen 14, eller så kvala han 13 och jag 14, jag kommer inte ihåg, men det var någonstans där som vi kvalade bredvid varandra. Han hade en likadan bil som mig, hade också körde för ett team som heter Pacific Racing, som inte heller förstod att Macau var en helt annan bana än de här banorna vi körde på i England och Sverige då. Så, men vi kvalade bredvid varann. Och sen åkte jag därifrån till Malaysia. Och tävlade och blev tvåa i deras mästerskap där, som var en inbjudningstävling. Och sen åkte jag vidare och så tävlade jag i England i Formel Bil. Och i USA tävlade i Phoenix, Mexico City och lite såna saker. Sen gick världen in i världens pengakris.
Vad är vi på nu? 91. Ja.
Det var två år där jag åkte runt och körde lite överallt. Jag var i Japan och körde och testade för AR. Jag hade fixat så att jag fick komma över och köra formelbil och standardbil för Toyota. Och han hade även fixat så att jag hade fått ett Formel 3000-kontrakt. Nippon heter det ju. Felix Rosenqvist skrev på i några dagar sedan för det. Och det är en väldigt bra, nästan alla som inte hade ett stort cigarettmärke bakom sig, eller på något sätt fick ta en detour runt till Formel 1 och åkte dit. Och Eddie Irvine var där, Villeneuve var där, Rickard Rydell var där, och jag och Tom Christensen åkte dit. Ja, det var jag och Tom Christensen, han som har vunnit Le Mans så många gånger, dansken, för Audi. Det var han och jag som var där, och jag hade då ett Formel 3000-kontrakt klart. Godkänt av deras advokater och våra advokater, jag säger våra, min och AS. Och så skulle jag åka över och skriva på, men så ibland har man tur, ibland har man otur. Och jag hade oturen att Sachspeed, som de hette, la ner sitt F1-team. Och då blev Bernd Schneider ledig, som körde för Mercedes i DTM. Och då tog han den platsen. Han hade varit där och tävlat för dem förut.
Och du var på väg att skriva på?
Jag skulle åka på tisdag, och jag fick telefonsamtalet på måndag kväll.
Hur kändes det?
Fruktansvärt känns det, hela världen rasa just då. Och jag tog till och med jobb. Jaha. Jag jobba. Så jag insåg att nu, jag orkar inte det här längre, för det är för jobbigt. Och det, jag orkar inte med sån här. Då just då så tyckte jag väl kanske att livet alltid var stolpe ut. Allt jag gjorde var stolpe ut. Men nu med facit i hand så är det ju egentligen den enda stolpe ut som jag haft. Men det har man. Man måste vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och så vara snabb och så. Och jag var på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Men jag hade inte tajmingen riktigt.
Nej.
Den gången.
Nej. Men då återvände du och körde Renault Clio Cup i Sverige, va? Men, och det gjorde du i två.
Nej, jag körde det i två år i Sverige.
Mm.
Och så körde jag i tre år i Europa.
Men det är egentligen sen, för, och det var väl, eller hur stort var det då? Det var ju större, så det var ju stort såklart.
Ja, det var alltså rent pengamässigt sett så körde du in enorma prispengar, miljonbelopp. Och publikmässigt sett så körde vi ju, ja, ibland körde vi ihop med tävlingar, och då hade vi ju kanske några hundratusen åskådare. Och när vi körde själva så kanske det var, vi körde ett race i Nogaro på landsbygden i Frankrike. Det var kanske inte mer än 30 000. Och
inte mer.
Nej, det var, så att, men på den tiden fanns liksom inga webbsidor och Facebook-sidor. Och man kunde inte filma och fota från telefonen. Så att du åkte ju iväg liksom från
från ingenstans till ingenstans. Och så kunde du inte, så fick du liksom rapportera hem om någon journalist ringde och säga att jo, det var jättemycket folk hem. Men det såg man ju lite. Idag hade man ju förstått vad enormt stort det var.
Mm. Ja, men i alla fall där. Men sen så kommer väl det som efter de här åren.
Prispengarna framförallt.
Ja, precis. Var det var det. Fick,
när vi pratade med EM där, så att det finns ju inte idag. Men jag menar, då tog man ju 100 000 för en pole position.
Oj.
Och jag tog ju 8 pol och såna grejer, så var det 10. Och sen så fick du ju för snabbaste varv och vinst, och det var ju
liksom, det var såna som
det var hysteriskt. Vi pratar ju 90-talet nu.
Ja. Idag finns alltså finns hur inte. Är det med prispengar? Det
nej, får finns man inte. Inte nej. Nej, inte. Jag kan inte hur det ser ut ute i Europa nu, men det finns ju nästan inga serier kvar, så nej. Jag finns det ingenstans att köra. Liksom, finns det väl inga prispengar
i Formel 1 och sånt? Jag vet inte, det existerade det då eller?
Nej, det vet jag.
Det var på de lägre. Men jag vet ju som rallycross-VM här, och det, de har också varit fascinerade över, de får en 500-ring typ, de som vinner ungefär.
Nej, men alltså, säg att det är en dålig säsong då på 90-talet där, så körde jag väl in kanske 1 miljon i prispengar.
Mm. På det var
90-talet.
Ja, det var glansdagarna det.
Ja, det var. Och det är svårt, hade det varit idag då, så hade det fått ett större genomslagskraft i Sverige, i och med att man kunde förmedla det. Nu var jag liksom i Tyskland eller Italien eller i Spanien eller i Portugal eller vart man var liksom, och man försvann.
Mm. Ja, det är klart. Det var folk som frågade vad du gjorde egentligen, antar jag, eller?
Ja, när du kom hem. Ja, och sen så när jag började tävla i STCC och STCC blir stort, så fick jag oftast frågan i början av 2000-talet, så fick jag frågan, är du inte intresserad att ta ut och köra internationellt? Då hade jag ju precis bestämt mig för och inte köra internationellt. Och då hade jag ju kört i Australien och Kina och Portugal, och körde ju supertouring i franska mästerskapet och vann, och jag körde ju i italienska och EM, och jag körde ju i Kina och Macau och Australien och överallt. Men igen, det fanns liksom ingen, hur skulle du berätta det från?
Ja, nej, det är klart. Men du, STCC som du nämner nu,
mm?
Det är väl antagligen det du är mest förknippad med.
Ja, det blir ju det, eftersom det blev på hemmaplan då. Och sen blev det ju faktiskt, det är svårt att förstå kanske nu, men mellan 98 och 2003 var det ju enormt stort.
Mm.
Det var ju liksom det man pratade om i Sverige. Och jag har ju undersökningar som Volvo gjorde som visar att fotboll var störst, ishockey var tvåa, och sen kom STCC trea.
Mm.
I konkurrens med friidrott och handboll bland annat. Men då pratade vi ju om idrotter som har EM, VM och OS jämförs mot SM.
Mm.
Hade de bara kört hur stort det var friidrotts-SM mot SM i banracing STCC, så hade ju då hade vi ju varit klart trea.
Mm. Mm.
Fotboll och hockey är alltid svårt att slå.
Ja, det är klart.
Ja.
Jo, men det, alltså, man minns ju till och med, som sagt, vi det var ju lite före min tid också då, men ändå lite i början av min tid. Man minns ju hur Aftonbladet Expressen körde stenhårt. Alltså då var det ju papper som gällde. De körde ju uppslag, jag kommer ihåg lördagstidningarna då, efter fredags. För det var det kval på fredagar? Eller var det
kval
eller
på lördag?
Ja just det, det var söndagstidningarna ofta. Mm. Och då konkurrerade det inte alltid, för då fotbollen var väl mycket strunt samma. Men det var i alla fall, jag vet att Aftonbladet hade liksom nästan ett uppslag varje gång om
inför tävlingen, efter kvalet och inför racet.
Och det säger en hel del när Aftonbladet Expressen gjorde så mycket.
Och löpsedlar.
ja, visst.
Jag tror att jag har räknat till att jag kanske fått ihop nästan 10 löpsedlar i riksmedia.
Mm.
Och då kan man säga sig, är det så häftigt för att få ihop löpsedlar i riksmedia? Nej, det är det kanske inte. Men du som är i media vet ju att det finns ju inte många sporter som får.
Nej.
Och idrotts
som det, får. Nu har det ju blivit mer lokalt. Det har de ju börjat med på senare år.
Liksom, men det gjorde lokala, de inte
då. Nej, precis.
Då var det ju löpet i Sverige. Ja.
Exakt. Så att det, och idag är det ju bara Färjestad som hamnar på löpet. Om vi snackar Värmland, om de gör speciellt för Värmland, så är det ju Färjestad.
Nej, men det,
eller om Sofiskog vinner OS-guld kanske.
Ja, typ, men OS har fortfarande en viss dragningskraft på, eller en stor dragningskraft på alltihop. Men vad jag menar var ju inte att jag var glad att jag var på löpet. Det var inte så jag menar, utan jag menar att racingen var så intressant och så stor, så att man fick liksom stora reportage, stor uppmärksamhet. Och löpet om det skulle vara så.
Men då, man får ju inte ofta det om inte de trodde att det skulle sälja, såklart.
Nej.
Så är det ju.
Nej.
Så
det var ju bara, det var ju bara jag som var på löpet i och för sig.
Men du, ska bara STCC, hur gick det till när serien kom till?
Ja, det var väldigt enkelt. Det fanns en jag tävlade ju i Europa då, som sagt var, och var väl där 04 eller 05 var jag väl i på Karlskoga och skulle titta på SM i banracing, som det heter. Och då stod lite bilar på griden där och så var det inte någon där att titta. Och då var SSK Racing heter de, som är Stockholms sportvagnsklubb, som är club racing i Sverige då. Bosse Pettersson heter han som är tävlingsledare där. Då stod jag på raka med honom och så sa jag, det är synd. Då berättade jag just det, att jag kommer från EM där och att det var kanske 70 000, 50 000 att titta.
Mm.
Det är synd att det inte liksom kommer någon folk hit och tittar. Och då sa han, haha, det kommer aldrig hända att folk kommer gå på barnracing i Sverige mer. Och när jag åkte hem så kände jag liksom, fasen. Äntligen så har han rätt att Sverige inte tycker om motorsport.
Mm.
Eller barnracing. Och så tycker man om det i resten av världen. Eller så gör vi fel. Och så, ja, så måste vi göra rätt. Och då hade precis Volvo startat BTCC-satsningen. Och ja, då pratade jag med lite folk och så bland annat P.O. Källström på Teknikens Värld som sa att döpte till STCC och starta en serie här i Sverige.
Mm.
Och då gjorde vi det.
Och vilka var det då?
Nej, det var väl aktiebolaget STCC AB ägde, det hade ju inte jag något och kunde ju inte så mycket om det där, så att det var en kille som heter Jan Brunstedt som ägde aktiebolaget. Så var det en kille som heter Leif Lindström som blev liksom vd för aktiebolaget. Fast nu jag var kanske den som trodde mest på det och drev frågan mest.
Mm.
Men sen så hade jag Hans Hillebrink med mig från Svenska Bilsportförbundet som var racingutskottets ordförande då. Så vi tog ett möte med styrelsen i Bilsportförbundet och äskade pengar till att starta igång racingen. Och jag tror att det som var den stora skillnaden mot förut var att jag först hade jag trovärdigheten i och med att det gick bra för mig.
Mm.
Och det tävlade länge. Men sen så tror jag också att med facit i hand att jag trodde så mycket på det. Så att det var ingen som ifrågasatte om det verkligen gick det verkligen att göra det här omöjliga. Utan de lyssnade väl på den här unge mannen och hans vision om hur det skulle byggas upp.
Mm.
Och ja, så började vi bygga upp det.
Mm.
Så blev det bra.
Och det blev
jättebra.
Det blev fantastiskt under några år, som sagt.
Ja, och inte bara det. Va? Det blir mycket större än folk tror, tror jag. För att om du tittar på de stora teamen då, som har vuxit upp. Mm. Man kan ju säga så här att Magnus Nygren är en bra hockeyspelare. Så kan man säga.
Mm.
Men man måste ju också säga att det måste finnas ett bra lag för Magnus Nygren att spela ishockey. Och det är ju Färjestad.
Mm.
Och i motorsport då, så kan man säga så här att den här personen är en bra racerförare. Men han måste ju sitta i ett team. Och det fanns inga team. Men på väldigt kort tid så byggdes det upp. Är i motorsport med Nissan. Det byggdes det upp flash engineering med Volvo. Det byggdes upp KMS med Audi. Det byggdes upp liksom Honda med Engström motorsport. Och West Coast Racing med BMW.
Mm.
Och tar du de här tre där. Det som är Polestar idag. Eller flash engineering och KMS och West Coast. Fyra där. Mm. Så är ju de kanske... Ja, de fyra teamen är ju topp 10 i Europa. Lätt.
Mm.
Under sin storhetstid.
Hur tänker du? Både liksom utformningen
och... Vi kunde bygga bilar, vi kunde utveckla bilar, vi kunde analysera bilar. Vi hade en logistik med trailrar och verkstäder och utrustning och kompetens i ingenjörer och tekniker och allt möjligt som inte... Alltså som var... Det var så stort. Mm. Så att det liksom, det skulle inte gå egentligen, om du förstår. Alltså vi höll lika stor hög klass som fabriksteamen, Schnitzer och de här för BMW och sånt.
Mm.
Från lilla STCC och lilla Sverige.
Och som humlan alltså.
Ja, väldigt mycket så. Väldigt mycket så skulle jag vilja säga.
Ja, och som sagt, storhetstiden och du som förare hade, om man säger då, jag vet inte, rankar du? För du vann alltså 2000...
Nej, 96-97
vann du. Rankar du den tiden och fram in på 2000-talet där som din främsta tid? Eller hade du den bakom dig egentligen som förare?
Ja, nej, just då var jag väl kanske, säg att någonstans mellan
98 och 2003 så har jag väl, hade jag väl min storhetstid om jag säger det, jag var som bäst. Sen var jag väl kanske som bäst 2003 mot, om jag jämför, jag blir ju bättre och bättre varje år. Och vi körde ju så enormt mycket. Idag kör de ju ingenting, inte ens i Formel 1. De har ju teststopp och körstopp och liksom, men då testade vi ju däck åt Michelin och vi körde ju först kanske 10-12 races i Norden och sen hade vi ju kanske 20 testdagar och sen hade vi ju 4-5 race i Europa och sen körde jag i Australien och sen körde jag i Kina och sen i Macau. Så att det var liksom, man gjorde ju ingen att den satt i den där bilen. Och en testdag idag körde de kanske 30-40 varv för att kolla så att bilen fungerar. Så vi körde ju 200 varv, vi körde ju liksom, vi satt ju i bilarna från 9 på morgon till 5 på eftermiddagen liksom. Så att vi fick ju enormt mycket kilometer och det fanns något enormt med pengar. Alltså för att varje varv kostar ju. Men det matades in pengar i liksom, och det var viktigt att vinna och viktigt att få fram bra chaufförer och sådär. Och den här tiden som var här fick ju fram, kan vi ju säga, fick ju fram Fredrik Ekblom, Ted Björk, Robert Dahlgren, Mattias Ekström, Janne Flash, Tommy Rusta, som fortfarande vid 50 års ålder sitter och åker rallycross VM på hög nivå. Så den förargruppen som kom upp där i slutet av 90-talet, början av 2000-talet, fick ju väldigt mycket erfarenhet och så. Sen efter 2010 så har de ju skruvat ner, 2009 så har de ju skruvat ner mängden tävlingar och mängden testdagar och mängden varv på testdagar och allting. Så att det har blivit svårare. Rickard Göransson glömde också. Han är också duktig.
Jag tänkte på det också sen, som vi var inne på det här med medieexponering och så. Och det var, för det var ju ändå, det var ju så kallade bråk och lite sånt också som lockade. Hur mycket var uttänkt, eller var det bara sånt som blev, eller var det, jag tänker ändå, det blev ju en stor show och allting runt STCC. Var det liksom taktik från någons sida? Och
enda gången som jag vet att det var taktik, det var när vi skulle köra premiären någon gång. Så kom Kalle Rosenblad och sa att, eller så sa han att, har ni sett Expressen har slagit upp en helsida eller ett uppslag om bråket i STCC, ovänskapen. Jaha, sa vi, vilka är ovänner? Ja, du och jag, sa han. Jag, sa han, är jag ovän med dig? Och då sa jag, jo men det är bra, då fick vi lite PR. Det är väl den enda gången som jag vet att det har hänt någonting liksom som med vilje har varit för att det ska liksom skapa någonting. Men annars gjorde det inte det. Eftersom det var jag som var stormens öga hela tiden, så blev det liksom en höna och en fjäder nästan hela tiden. Liksom. Och det förstorades givetvis av STCCs presstjänst och det blev ju, tidningarna ville ju att det skulle liksom sälja på sin spets och sådär, så det var ju ofta en annan historia när den läste den dagen efter den det var när det inträffade. Men samtidigt var det ju så här, vi var ju en 8-10 chaufförer som höll internationell högklass och vi alltså det sprutade ju adrenalin om oss, vi ville ju vinna. Så att det är klart att presskonferenser och sådär, så jag vet Fredrik Ekblom och jag rök ihop i Falkenberg en gång. Det var väl, han hade tryckt ut av mig på, jag förlorade SM på det faktiskt. Han tryckt ut av mig när jag skulle köra om på insidan. Så att mitt tråg gick sönder. Och så hade vi väl en diskussion om det sen i pressrummet efteråt. Jag kommer inte ihåg exakt.
Men det är ju ändå som sagt, det så där jag menar, herregud, jag vet, vi på VF, vi spelar innebandy på måndag och mot varandra. Jag kan säga bara, det händer rätt ofta, och igår framförallt, nu måndags framförallt, så var det var mycket hårda ord som kastades omkring sig, liksom folk som blev ovänner för att ett målbur stod fel ungefär, va?
Ja, ja.
Och då, jag menar, på den lilla nivån, när det är skoj innebandy, det är klart att det blir, alltså, ja. Det är ju, jag menar, då, men det är ju bara det att ni kvävde inte då, kanske?
Och det gjorde vi väl kanske, sen var ju, jag var väl kanske lite hetare än vad folk var, så jag hamnar väl i situationer så jag blir snabbt arg, eller jag blir inte så snabbt arg, men när jag blir arg så blir jag väldigt arg en kort sekund, och då hittar jag på lite saker. Jag har väl gjort lite grejer i mitt liv, kasta sten,
ja, leka kulor, eller vad säger vi,
fått in, varit in i någon bil och gett någon stryk och så.
Men det är ju inte, jag menar, titta vad Zlatan gör när han vräker omkull motståndare och sånt.
Ja, men det är ju, det är ju samma.
Ja.
Om du tittar på Zlatan där och han agerar så lite, så blir det ju så på hög nivå.
Mm.
Och när jag körde EM i Renault, då var det ju mycket, mycket sådana tjuvtricks både på och utanför banan då.
Mm. Och det är klart att det blir ju... Idag är de inte så sugna att vinna riktigt som vi var.
Nej.
Det blir liksom... Det blir inte riktigt på allvar om du förstår.
Ja.
De är inte så arga när de går ur bilarna. Jag menar, jag ledde i Mo i Rana. Vi hade problem 99 med att styrstagarna gick sönder. TWR som byggde bilen från England låtsas som att det inte var ett problem. Så att jag ledde i Mo i Rana och helt plötsligt går styrstagen sönder när jag är på väg mot seger.
Mm.
Och då linkar jag in i depån och så går jag in och kör in i mitt garage. Och så går jag ur och så får jag tag på en stor batteriladdare. Som jag slänger genom väggen in till Audis. Mm. Jag visste ju att jag trodde att det studsade ut tillbaka. Så Audi-personalen står där och kommer en stor batteriladdare brakandes genom väggen liksom in på dem.
Mm.
Sen en annan gång så var jag säker på att jag skulle ta pool. Jag hade shootout och Nissan-bilen var ju väldigt bra. Och jag gjorde ett perfekt varv som jag var så nöjd med. Och så blev jag slagen. Hade jag blivit slagen med en hundradel. Så hade det inte brytt mig, men jag blev slagen med en halv sekund utan Tommy Rusta.
Mm.
Och då låste jag in mig i trailern och så satt jag och grät i en 30 minuter. Inga ingenjörer fick komma in till datorerna, jag bara satt in och grät.
Ah.
Och ja, det här har jag ju nu när jag slutar här och tävlar så har jag ju fått avprogrammera mig lite. Men jag var väldigt fokuserad på att vinna.
Mm.
Ja, det är ett ordspråk, jag vet inte om du kommer ihåg det. Jag åker hellre ambulans än blir tvåan.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, men, ja.
Och jag menar det verkligen. Mm. Jag åkte hellre ambulans än blir tvåan.
Mm.
Jag hade liksom ingen... Och de som tävlar mot mig visste att var jag bakom dem så visste de att jag kom och kör förbi.
Mm.
Jag tänkte inte vara bakom dem frivilligt.
Och det visar väl, som sagt, du körde 231 race i STCC. 35 segrar, 74 pallplatser. Det är snudd på 50%.
Ja.
Det på pallen.
Ja. Sen kan man säga Volvo var ju inte riktigt up to date. Det var inte den snabbaste bilen då, utan skulle man ha den snabbaste bilen skulle man ha den här fyrhjulsdrivna Audin först och sen skulle man ha BMW sen efter det. Var en bra bil då.
Mm.
Men då säger man så här, men vill du inte alltid vinna? Jo, det vill jag vinna, men jag är ju inte dum. Jag förstår ju liksom att när lilla Volvo tävlar mot stora BMW eller stora Audi så bara pressa dem över finalen är ju bra.
Mm.
Sen är det klart att jag ville vinna och jag var ju lika... Jag grät ju på väg hem från finalerna varenda gång. Som jag inte slog dem då. Men med facit i hand då, så inser man ju att man gjorde ett rätt så bra jobb ändå att pressa favoriterna liksom.
Mm.
Det är ungefär som att Färjestad skulle spela mot New York Rangers eller Chicago i NHL. Så spelar de 3-3 eller 3-2 så har de gjort en bra match.
Mm. Exakt.
Det är nog större risk att vi ska få stryk med 10-1 liksom.
Mm. Ja, så är det.
Ja.
Men du hade ju med Volvo stödet där. Var det fram till 2006?
Nej, jag sålde teamet. Jag bestämde mig faktiskt när jag vann i Falkenberg i juli 2004 att jag skulle sluta.
Mm.
Och sen höll jag tyst om det. Det finns en bild faktiskt på mig som jag har sett på internet när jag sitter på presskonferensen i Falkenberg och har vunnit. Och när jag ser den bilden så kommer jag ihåg att jag var olycklig.
Mm.
Jag tyckte inte det var roligt längre. Och då åkte jag hem därifrån och så bestämde jag mig för att nu ska jag inte... Då var det väl säkert 3 race kvar eller sånt där efteråt, 4 race.
Mm.
Så vi körde dem och sen så pratade jag med Volvo och Christian Dahl att jag ville avsluta mitt samarbete med Volvo.
Mm.
Och då var jag rätt så inne på att jag skulle sluta tävla. Jag var 44 då. 43-44. Kände att jag hade gjort det mesta.
Mm.
Och så åkte jag till Västindien med min familj. Och Kenny Brecks familj. Och så står vi på en altan där. Och så frågar Kenny mig, hur känns det att sluta nu? Och då ringer telefonen. Så sa jag ett ögonblick. Och så pratar jag telefonen. Och så lägger jag på. Då har jag sagt ja till att tävla för Porsche.
Mm.
så gick det med det.
Ja. Så det, och det gjorde du direkt då?
2005.
Ja. 2005, ja. Mm. Ja. Och då fuskar du i STCC lite, va?
Ja, det gjorde jag. Det var att säga att jag skulle köra STCC bara några race för skojs skull, var tanken då.
Mm.
Men sen så blev det här och Porsche där, det var väl, jag tror jag körde 12 race i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland.
Mm.
Så det var ju rätt mycket tävlande.
Mm.
Det blev det där att sluta som jag hade bestämt mig för blev dubbelt så mycket. Ja.
och sen året efter så drog du igång.
Ja,
i egen regi med, ja, BMW då.
Ja, och det gick till så att 2003 så går jag i depån i Mantorp, och då kommer det fram en kille till mig och säger: "Hej, jag heter Erik Olsson. Och du och jag ska samarbeta, men bara om några år. För jag har precis blivit koncernchef på posten.
Mm.
Och jag kan inte driva igenom det här, men jag hör av mig." Och så gick jag vidare och så tänkte jag: "Vad är det för tjomre?" Men var det där? Jag kommer ihåg att jag hade overallen på mig och badhjälmen var väl på väg ifrån någonting liksom.
Mm.
Och sen tänkte jag inte mer på det förrän 2005. Då ringer en tjej och frågar om jag kan komma på möte med en tjej förresten, det var Ricka Rudell som ringde.
Jaha.
Men det var ju en tjej.
Ja.
Det var ju en typ av tjej. Eller hur, Rickard?
Stackars Rickard.
Stackars Rickard. Anton. Nu har han ont i korsbanden och ont någonstans alltid.
Mm.
Han opererar korsbanden nu. Han är den enda jag känner som har slagit sig på en jetski.
Ja, se där.
Ja,
det skulle han också kunna göra.
Han är så skör. Jo, men då ringde Rickard och sa att han kände ju Erik. Och att Erik ville träffa mig då. Och så åkte jag upp. Och då blev postenteamet.
Mm.
Som blev ett femårsavtal.
Just det. Och då hade du med dig ganska... Det var Stena och Olsberg. Så, ja,
det blev det då. Ja, det
de hakar ju på tåget.
Ja, det blir ju så att när någonting blir framgångsrikt så, liksom, så vill ju andra vara med. Så att, och posten stod ju för liksom fiolerna, om jag skulle säga. Mm. Då, så att vi kunde ju bara göra det bättre och bättre då.
Mm. Ja, det måste ha varit ganska... bra år, så sett, eller?
Ja, det var ju fantastiskt roliga år att få.
Och nu byggde jag ju upp någonting som inte styrdes av någon annan, utan det var ju helt mitt eget team då, Flash Engineering.
Mm.
Annars var det ju Volvo som bestämde dagordningen förut, med både pengar och budget och vad vi skulle göra och vart vi skulle köra och vilka som skulle köra och varför och vad vi skulle säga och tycka och sådär. Helt plötsligt så hade jag mitt eget helt själv då, ihop med posten självklart. Men Erik hade liksom en plan på hur han skulle skapa god trivsel i posten. Ja, okay. De var väl en 15-20 000 anställda som körde lastbilar och postbilar.
Mm.
Som inte mådde så bra på posten. Som inte trivdes på att jobba på posten. Och då, så hela satsningen riktade sig egentligen till de egna leden.
Mm. De skulle ha fortsatt med andra ord. För idag är det väl kaos i Postnord där, som det heter.
Vi kanske sticker ut där så får väl någon ringa till mig. Men jag tror att projektet som Erik rullade igång där är det mest framgångsrika sponsringsprojektet som Posten har gjort.
Mm.
Och då kanske man kan säga att fotbollen har varit mer framgångsrik. Men jämförs med pengar också då. Det är bäst att sätta i. Så jag vet att det skickades ut ett meddelande till alla postenanställda att så här ser postens keps ut och inte så här, och då var det en Flash Engineering keps. Det var inte postens officiella keps.
Ja, så där.
Så det var, jag tror att vi hade någonstans 68 000 postenanställda per år som var ute och hejade på oss på banorna.
Mm. Man måste, som sagt, det känns som en win-win på många sätt ändå, som alltså att få något sånt där extra.
Ja, och sen så det var ju ett sånt stort stöd. Alltså, man kan ju ha sponsorer som trycker in pengar som sen inte bryr sig.
Mm.
Som har, det var ju, på Volvo-tiden var det ju många företag som sponsrade Volvo för att inte deras konkurrenter skulle få liksom sponsra Volvo och komma in. Så att de var ju egentligen inte intresserade av motorsport.
Nej.
Men de satte loggan på och tryckte in pengar i Volvos racing så att inte någon annan gjorde det.
Mm.
Men posten gjorde det ju för att de hade ett mission där. Och mission var ju att folk skulle må bra.
Mm.
Och bland annat så åkte jag runt och föreläste ihop med Annika Jankell på Melodifestivalen.
Mm.
Och då bjöd de in i området där kanske en 600-700 postkassörskor. Och så kastade de upp mig på scen där i kavaj.
Jaha.
Ja,
Nej. Det är inte så vanligt att du har kavaj, det låter det som.
Nej, kavaj. Och så Annika Jankell där, och så gjorde vi en liten show för dem där. Så, och det var väldigt roligt att göra det, tycker jag. Erik tänkte rätt, tycker jag att han gjorde, och det blev rätt, och jag vet att det var väldigt uppskattat i lederna. Men sen så fick Erik sluta 2009, och då dog även projektet.
Men till 2010. Flash Engineering körde vidare till då?
2 år
2011.
Till. Ja.
Var sista.
Jag skulle nog ha stängt det där då när posten drog sig ur, för att de var en bra motor i att göra det bra, om du förstår. Mm. Och då, sen fick jag liksom backa efter att de, och hade inte lika engagerade partners och sådär, så att det var väl en av anledningarna till att luften gick lite ur mig.
Mm.
En av dem, inte...
Men du vann ett race där 2011, visst gjorde du? Eller två?
Två.
Två till och med, ja.
Mm. 50 års ålder vann jag två.
Mm.
Det skulle vara kul att se Rickard Göransson göra.
Ja, vad är Rickard nu då? Hur gammal är han? Han är 78 då, så han är alltså 39 nu då, kanske.
Ja,
ja, det är han ju.
11 år på sig då.
Mm. Så är det.
Tror du han vinner när han är 50? Vi får se. Nej. Vi får göra en podd om 11 år.
Ja, precis. Vi får se.
Hur många race vinner du, Rickard?
Vi satsar inget nu igen. Eller?
Hur många race vinner du, Rickard, när du är 50?
Men du, som 2011, efter den säsongen, så,
mm.
som sagt, som du har varit inne på förut, du bara försvann.
Nej,
du
sa, det var 2012. Var det 2012? Vi körde 2012 där med... Jag drev ju team Tidö, och så just drev det. Jag Flash Engineering i TTA.
Just det, för det var där det blev TTA också, ja. Och hela den historien, ska vi bara kortfattat säga att ni såg olika på hur STCC skulle drivas.
Det var ju en jättestor kris i världen. De tekniska reglementerna som fanns på standardbis racing var i kaos 2011. Allting luckrades upp helt plötsligt, så det är ungefär som om vi slår om det till friidrott igen, så man hade inte friidrottare, som man sa, men Ryssland får komma tillbaks då, låt dem äta anabola och skit i allt, låt dem springa 90 meter och de 100 meter och så bara vi får 8 stycken som står på startlinjen liksom på det här sprinterloppet. Och då växte då TTA fram, och idén med att göra en bil som skulle överleva allt det här kaoset. Men som vanligt då, när man gör någonting som är bra, så trampar man ju någon på tårna som vill tjäna pengar. Och det blev det ett krig som, ja,
vad ska jag säga? Den var inte bra för sporten.
Nej, för det kördes ju parallellt ett år då.
Ja.
Två serier. Och det är som sagt, Sverige var väl inte stort nog för det, kan man väl konstatera.
Ja, det var det ju, för att vi hade ju 16 betalda chaufförer i TTA, och de hade väl 3 betalda chaufförer i STCC. Så att det fanns ju 19 betalda chaufförer. Men alltså, misstaget som gjordes får ju läggas på Svenska Bilsportförbundet. Det är ju de som borde ha satt ner foten från början och sagt stopp till dumheterna. Och vi hade ju, teamerna då i STCC hade ju en dialog med Svenska Bilsportförbundet, men de var då förbundna i ett kontrakt med STCC AB, så de kunde inte göra något. Och hur man kan sälja bort sin egen sport så mycket i ett kontrakt, så att man står och tittar på när den raseras, det förstår inte jag, men det är ju... så blir det.
Jag tycker jag kan dra vissa kopplingar till det där på annan nivå nu. Men jag ska inte gå händelserna i förväg här, och vi behöver inte prata om det här. Men det låter lite som något annat som jag känner väl till som håller på att hända här. Men strunt i det.
Nej, men det
ja, nej, men det var väl så.
Nej, men det, igen då, om man ska försvara någon, så kan man säga så här, att världen hade varit i en tillväxtsituation, den största någonsin. Och sen helt plötsligt så punkterades allting. Och alla blev rädda, och alla skulle försöka savea sina egna pengar. Teamerna ville ju inte ge bort pengar. STCC AB ville ha pengar utav teamerna. Bilsportförbundet ville ha pengar utav STCC AB. Och någonstans där så glömde man bort att det är de aktiva som faktiskt är sporten. utan man tittar på avtal och framtid och pengar, och så blev det prestige, och så var det väl några människor där som ville statuera ett exempel på oss och trodde att med det där avtalet så kommer vi att få ställa oss på knä och be om ursäkt.
Mm.
Men så fungerar ingenting i världen.
Nej.
Utan vill man inte så vill man inte.
Nej, så är det ju.
Ja,
och sen så blev det en sammanslagning med de här TTA-bilarna.
Ja.
Vet du om Solution F?
Nej, det heter de inte. De heter TTA. Men de byggdes av Solution F. Solution F hade en bil som vi använde delar av för att bygga vår egen bil.
Mm. All right. Och så såg STCC ut fram till det gångna året. Och nu i år blir det nytt, men du försvann som sagt efter 2012.
Mm.
Stängde av.
Ja.
Och sa inte till någon att du slutade.
Nej, det gjorde jag inte. Jag tyckte inte det var någons... Jag startar och slutar när jag själv vill, kände jag. Och så var jag rätt så trött.
Nej, men jag kommer ihåg hur för man fick ju höra så här, nu fan, Flash har sålt allt liksom. Det är borta och allt, det blir ingenting. Och så jag vet inte om man lyckades få tag på det någon gång sent. Alltså det hade dröjt länge då, men då var det, du sa inget direkt då heller, tror jag.
Nej.
Eller om det kanske var ett år senare, jag minns inte.
Det var nog ett år senare, var det till och med. Ett år, säsongen hade gått och så var det ett år senare. Och man kan ju undra varför jag gjorde så, men jag var rätt så trött på allt faktiskt. Jag var trött på mig själv.
Mm.
Jag började med höra min egen röst. Jag misstänkte att alla andra var trött på mig också. Och jag var trött på Svenska Bilsportförbundet. Jag var trött på STCC AB, racing, arrangörer, bilar, folk, människor, allt. Så jag tog att jag började med, så tog jag ett helt år i princip där jag inte träffade någon nästan, mer än hundar och barn och fru.
Mm.
Och sen skruvade jag väl upp kanske lite mer. Vi åkte mycket skidor och då slog mig och så.
Och då kunde du leva på de där prispengarna och drog in där i tidigt 90-tal.
Ja, men så var det. Ja, men så var det väl att jag hade väl fått ihop en liten sudd pengar som gjorde att jag hade den här friheten då, att kunna göra det. Och så jag var rätt utschasad, plus att jag hade också bestämt mig för att sluta tävla, vilket jag hade gjort ända sedan jag var 12. Mm. Och det är också en omställning, liksom en mental omställning, där man går upp varje morgon och så vet man vad man ska göra.
Mm.
Både idag och imorgon och nästa vecka och nästa helg och allt. Och helt plötsligt så visste jag ingenting.
Mm.
Hade heller inga intressen. Liksom. Det var inte sådär liksom att, oj, jag gör det här istället.
Nej.
Så att,
nej, men jag tror att du hade familj och hundar och ändå intressen för skidåkning och resor och sånt, för att det där har man väl hört om många hockey- och fotbollsstjärnor som tar diverse otrevliga vägar efter det, när deras karriär tar slut.
Men jag mådde dåligt,
alltså
gjorde jag. Och jag kan tänka mig att om man är idrottsstjärna och har gjort det hela sitt liv och så slutar man, och så har man heller inte en krona på banken.
Ja, just det.
Då förstärks ju det här. Jag hade ju ändå liksom så att jag kunde luta mig tillbaks en stund och sätta mig och fundera i alla fall och se om det växte fram något nytt.
Mm.
Det har ju inte alla.
Nej.
Och det var väl både tur eller skickligt eller vad jag nu ska kalla det då.
Mm.
Men det är klart att jag mådde ju också dåligt. Jag hade ju, efter att ha varit engagerad ända från 12 års ålder, dygnet runt 7 dagar i veckan, så hade jag ingenting liksom som försatte skallen i någonting liksom. Jag gick upp i vikt och jag orkade inte. Jag satt i soffan och tittade på tv och hängde med huvud och så. Jag orkade inte göra något. Jag orkade liksom inte klippa gräsmatta. Jag orkade inte plocka upp kläderna från golvet. Var lite
utbränd, låter det som på ett sätt, eller?
Ja, fast kanske inte den där utbrändheten som folk gör så, utan mer kanske depression då.
Mm, mm.
Kan jag säga en sån här, kanske inte medicindepression så liksom, att jag behövde gå till doktorn, men ändå en slags blasé, för jag var inte intresserad av något.
Nej.
Tyckte ingen var roligt.
Och sen kom du ändå 2016 då, för ett år sedan ungefär, så var du
först kom ju 2014
med... just det,
Då träffade jag min gamla chef från Volvo Sverige, Lennart Nordby. Och vi bestämde oss för att vi skulle köpa ett företag i Karlstad.
Mm.
Och börja sälja bilar och laga bilar.
Mm.
Det var ändå, jag hade tänkt väldigt länge på vad jag skulle göra i resten av livet. Så kom vi fram till att
jag kan rätt mycket om bilar, kom jag fram till. Och att jag har min image bland bilar och trovärdighet bland bilar och intresse bland bilar och bilar och bilar och bilar och bilar. Mm. Så då blev det så, då köpte vi ett företag här i Karlstad som sålde ett bilmärke. Och så började vi jobba med det. Och sen så ringde David von Schinkel från Tidö och frågade om jag ville tävla för honom på Solvalla. Och jag gick väl och kände lite på det först. Och så testade jag på Karlskoga 3 dagar. Och tyckte det var fantastiskt roligt. Och kände väl att det skulle vara kul att tävla i den här bilen som ändå fanns. Plus att jag hade ju inte vare sig sett eller kört på Solvalla. Så det gjorde jag då 2014. Mm. Och så började jag köra Legends.
Just det.
Onsdagkvällar.
Just det.
Började få lite, tillbaka lite racekänsla.
Mm. Ja, och sen har det ändå rullat på. Och sen jag menar, i 2016 så gjorde du comeback med
teamet,
med Flash Engineering.
Mm.
Hastigt.
Ja, fast det var väl kanske mer att hjälpa till än att... Jag hade kanske bara 2016 som mål först. Mm. Att jag skulle göra 2016.
Mm.
Sen ändrade det sig under året att det vore kul kanske att rulla igång något stort som inte har blivit än.
Mm. Ja, för som sagt, ni körde 2016 och du hade vissa förhoppningar om att det skulle bli någonting 2017 och framöver. Men
till att börja med så hade STCC AB tagit hand med Volvo om att de skulle köra TTA-reglementet 2016-2017.
Mm.
Så där hade väl jag, även om vi kom igång sent då, så kände jag väl att jag hade kommit igång tidigt för 2017. Men redan efter 2 månader så kom det ut en pressrelease att de byter till ett reglemente.
Mm.
Och då har inte det bilmärke som jag tänkte tävla med någon bil där. Så det krånglar ju allt till sig då.
Ja.
Det krånglar allt till sig helt enkelt.
Men som du sa här, för det var ju då när vi spelade in första Flash-specialen, så var det ju då var det en vecka gammalt ungefär beslutet, tror jag, eller knappt det. Nu har det gått några veckor, men i alla fall du sa då så här att ja, du slutar, men eller ni stänger ner, men inte för gott, ungefär. Nej. Så, eller alltså, du kommer inte,
kan
det finns en chans att det kan bli en ny satsning.
Nu är det ju några veckor sedan det skedde då, att det inte blev något.
Mm.
Jag har väl fått något sådär halvlöft att det kommer att bli. Hade det blivit ja på det, så med facit i hand nu, så det finns inget ont utan det har något gott med sig. Och just nu så det är rätt så bra om det blir, så det är rätt så bra om det blir ett ja före midsommar till nästa år.
Mm.
Hade det blivit ja för en månad sedan,
mm,
så hade jag fortsatt att jobba från 6 på morgonen till 12 på natten liksom, för att få det här i.
Men nu är det liksom lite mer i time, om du förstår. Mm. Och jag håller på att landa lite med företag och vägt det i 2 år nu. Och vi är uppe i 2 märken nu.
Mm.
Kommer troligtvis få 3, säger jag nu. Det är väl, ja.
Se där.
Kanske 4 till och med.
Oj.
Så att,
efter affären här med PSA, eller?
Nej, ingenting med det att göra.
För så Citroën sägs väl köpa upp Opel och
jo, men vi har ju inte Citroën, utan de vill inte gärna vara i samma. Men skitsamma, ja. med några veckor och fundera på det här, så var det nog bra för mig att det blev ett nej.
Mm.
Sen pratade jag med dem igår, och de är fortfarande på, och de tänker ha ett möte i april.
Mm.
Där de kommer att gå igenom det igen och se om det blir. Så att, skulle det här omöjligt inträffa att jag får det här uppdraget att bygga och utveckla bilar och tävla med det här bilmärket, så är det ju faktiskt i bra timing nu.
Mm.
Det var det inte.
Men för det där känns ju ändå som, det är väl motorsporten i ett nötskal, tycker jag, när man, om man tittar generellt, så är det oftare är i sista minuten mycket. Alltså, ja. Det blir väldigt sent klart allting.
Så att
folk inte har någon förberedelsetid.
Och nu hade det ju blivit för sent.
Mm.
Och då kan man säga så här, men du hinner ju ändå inte till premiären. Och det hade jag ju inte gjort givetvis med teamet. Men man jobbar ju mot det liksom.
Mm.
Man ger ju inte upp förrän premiären har varit. Så att, men nu är det rätt så, det är rätt så bra att vi inte kör i år, om det blir. Blir det inte, spelar det ingen roll.
Nej.
Så har det ingen betydelse.
Nej.
Men jag jobbar vidare på det och tror fortfarande på att det både är bra för Flash Engineering och svensk racing, men även för det här bilmärket då, som de behöver verkligen där.
Mm.
Precis som posten behövde.
Mm. du, det här skulle ju kunna vara jättebra så här, nu rundar vi av.
Mm.
Men jag har ju sagt tidigare här för en halvtimme sedan eller någonting att, för jag vill bara veta, du och Kenny där, Kenny Bräck, hur var alltså, för ni när lärde ni känna varandra och hur liksom utvecklades er relation och ni tävlade mot varandra en del i alla fall, eller hur?
Ja, vi tävlade mot varandra i första gången vi träffas, tävlade vi väl mot varandra. Han lurade väl på min pappa på begagnade go-kartdäck, tror jag, som var skräp. Men sen så började vi umgås i mitten av 80-talet, någonstans 84-85, kommer inte ihåg, 84-85. Och vi är väldigt olika som personer. Vi är inte alls lika som personer. Vilket jag tror just i det här projektet var väldigt bra.
Mm.
Vi kompletterar varandra väldigt mycket. Han är väldigt ekonomisk, kallar han det själv. Mm. Han är duktig med pengar och ekonomi. Och jag är duktig på idéer och ta saker på volley. Och landa i någon typ av relation och sådär. Så att vi behövde varandra på 80-talet och 90-talet.
Mm.
Och sen så när vi blev proffs så pratade vi med varandra. Så jag hade en klocka med flera tider på. För när jag var i Australien och han var i USA någonstans, så var det svårt att veta om det var förmiddag eller eftermiddag och sådär. Men vi pratade med varandra. Det sista vi gjorde innan vi satte på oss hjälmen.
Mm-hmm.
När han körde i USA och jag körde i Asien och så.
Mm.
Och i Europa och i Sverige. Och vi hade en väldigt ärlig relation. Alltså, för det är lätt när man är idrottsman och tycker att det är någon annans fel.
Mm.
Ungefär som en del politiker tycker de försöker hitta att det är någon annans fel att saker och ting har hänt. Och så det är någon sån här mänsklig grej som vi har. Men eftersom vi tävlar på hög nivå, både jag och Kenny, så sa man ju liksom, ja men vänta nu, du tog ju det här beslutet liksom.
Mm.
Ja men ja, och så, ja det var ju jag som klantade till det liksom. Så att vi pressar varandra till att göra mindre och mindre misstag.
Mm.
Så vi var väldigt bra för varandra.
Jag vet att ni jobbade ihop där när ni, med Marcus Eriksson, när ni liksom började scouta fram honom och sådär. Mm. Den tar vi någon annan gång, hela den fasen. Men jag tänker, har ni gjort något mer gemensamt? Alltså några satsningar på det här sättet?
Inte efter Marcus.
Nej.
Har vi inte
och gjort. Innan då? För då, ni gjorde det, ni ihop fast på varsitt håll, eller vad kan man säga?
Vi gjorde ju, kan säga, vi scoutade ju fram våra egna racingkarriärer.
Mm.
Och när man är i den här miljön då, så förlorar man ju mer än man vinner, speciellt på vägen upp, och det fattas pengar som jag pratade om. Men någon var alltid på bra humör och peppade den andra. Så att när Kenny var orakad och fällt upp jackan och satt på sig gummistövlar och gick och sura, så då peppade jag honom och tvärtom då när det hände mig. Så att det var, vi var väldigt bra för varandra.
Mm. Har ni haft någon planer på att göra någon gemensam satsning på något sätt? Alltså nu som på äldre dagar, om man säger så.
Ja, det har väl hänt ibland att vi tyckte att det skulle vara kul att tävla ihop. Så, men vi har så komplicerade liv båda två nu. Han i England och jag i Sverige. Så att vi får sällan ihop det.
Mm. Men, driva något då, ihop? Är det för svårt också när ni bor så långt ifrån varandra?
Nej, det är det väl inte. Men det är så komplicerat att driva något.
Ja.
Det är inte så lätt. Om det kom någon typ av posten då. Ja. Pepsi Cola kom och sa att vi skulle vilja att ni driver ett F1-team. Det var kanske var dumt då, men ett standardbilsteam i VM för oss.
Mm.
Då skulle vi göra det fantastiskt bra.
Mm.
Men att komma till den positionen att man ska få en biltillverkare och ge några hundra miljoner eller en sponsor, det är ju inte så lätt då.
Ni får köra Legends.
Det jobbar vi ju inte. Ja, Legends har jag försökt och fått den att köra, men han är ju så orolig. Han är ju fortfarande, han tror ju fortfarande att han bedöms på om han vinner eller blir tvåa, så att han är ju så orolig. Han kör ju bara sånt han vinner.
Ja. De här klassiska, vad heter de i England?
Ja, han kör ju mycket sån här demensrally.
Ja, precis. Ja, vad heter det? Det är ju något jättestor där.
Ja, det heter... vad heter det då?
Gå på sommaren.
Ja.
Strunt samma.
Ja, demensrally.
Ja, precis. Jag tycker vi kör på det. Ja, det heter inte Legends i alla fall. Ja, men det, jo, men Goodwood,
Revival. Ja, just det. Det kör han ju.
Mm, precis. Och där brukar han väl vinna.
Ja.
I någon sån här gammal bil.
Han ska slå någon som är 80 år i någon gammal bil, ja, från 34. Precis, precis. Då är han nöjd. Ringer och glad.
Jag känner så här att det finns så många spår och det skulle kunna vara...
Han är väldigt duktig, bäst att säga då. Ja. Han gör ju fortfarande allting på med 100% liksom, mm, insats. Han kan ju inte slappna av, och så kör han Goodwood så... Då kryper han väl banan upp och så ritar han och så ser han till att han har bästa bilen och bästa däcken och så, mm, tränar han genom att krypa upp och krypa ner och så där.
Ja, jag minns ju bara när han kom till och körde rallycross i Höljes,
ja,
utan egentligen någon erfarenhet från det, var så vitt jag vet. Och visst, han vann inte, men han var väl, han nådde väl final om jag inte minns helt fel, va?
Nej,
eller missade han precis han missade final, precis han blev 7 eller något sånt.
Jag tror totalt, tiden, ja, blir bra i slutet.
Så var det, ja. Men i alla fall, det säger ju, ja, en del. Ja.
Nej, men han är duktig. Jag gör narr av den här, men det, ja, är ju, det är, han är ju duktig.
Mm.
Han har inte fattat bara att han behöver inte vara duktig längre.
Nej, nej, så är det.
Han är över 50 nu. Han borde kunna liksom gå ut och gå med barnbarn.
Mm, mm, så är det. Ja, nej, som sagt, jag tror att vi hade kunnat kört i 2 timmar till om du hade kunnat, eller 10 timmar till, om du skulle berätta massa, ja, andra, massa stories och anekdoter. Men vi får väl se hur motorpodden, hur den, om den lever vidare och hur allt blir, och då kanske du kan få dra någon story varje gång.
Kenny och jag pratade en gång om att vi skulle göra skriva en bok gemensamt.
Mm.
Men vi kom fram till en rolig grej faktiskt, och det är att det folk vill läsa, det kan jag inte skriva.
Nej.
Och det en kan skriva, det vill inte folk läsa. Nej. Så det är liksom, det är inte, man sitter i ett litet rävsax där.
Ja.
Det har hänt så mycket i vårat liv, så att om vi skulle skriva allting som var där, skulle det bli en bestseller om film, troligtvis.
Mm.
Och sen skulle vi inte ha några vänner kvar.
Nej, det sa jag. Det tycker jag blir alldeles strålande slutord, ja.
Ja.
För den här podden. Så tackar vi så hemskt mycket för att ni har lyssnat, och så säger vi väl på återhörande på något sätt och vis.
Ja.
Får vi göra.
Mm.
Ha det gött, hörni. Hej då.